Ja, kära lyssnare, nyligen hörde vi den eminente Rysslandskännaren Stefan Lindgren från Skarpnäck, han som ger ut veckobulletinen Ryska Posten, tala om Rysslands politik, Putin, dess inställning i Syrienkonflikten och inte minst om alla de här krigen i Mellanöstern och Nordafrika. Men och nu återkommer han från samma tuffmöte i september och pratar om Rysslands sociala situation, utbildningen och valen som är ibland ifrågasatta i Ryssland. Och det här är en halvtimme från Tyresö U-lands- och fredsförenings Radio Tuff. Nu har Stefan Lindgren ordet.
Den slutliga mätaren på alla samhällssystem är naturligtvis hur människorna har det. I Ryssland har ju de har ju gått igenom en väldigt svår, alltså på under 1900-talet har ju den ryska staten upplösts två gånger, va. Första gången i väldigt positiv riktning, men den andra gången i negativ riktning, men i vart fall har ju, i båda fallen har det skördat väldigt många människoliv och varit turbulent utveckling, plus världskrigen naturligtvis. Men om man ser på utvecklingen de senaste under 2000-talet så har väl en viss stabilisering inträffat och exempelvis en viss förbättring av pensionerna och allmänna lönenivån. Om man som i mitt fall mest ser Ryssland i tv, va, så kan vi konstatera att mycket av det man ser av olika miljöer från rysk landsort och så ser ganska bra ut. Va. Det, jag menar, man ska tänka på oljepengarna. Va, att Ryssland tar in fruktansvärda belopp på sin olja. Va. Och det är alltså, man tar in uppskattningsvis 3-4 gånger mer än vad man tog in under Gorbatjovs tid. Alltså nu inbringar ju oljan då över 100 dollar fatet. På den gamla sovjettiden så inbringar den högst 20 dollar. Så att landet har ju blivit oerhört mycket rikare enbart redan på grund av oljan. Va?
Men hur använder de pengarna? Hur använder
Kommer
de?
Det folket till godo? Är det oljan?
Ja, alltså det finns Ryssland är ju och naturligtvis ett land med oerhörda klassklyftor har ju blivit det, va. Det är dock inte så extremt som Kina. Kina är ju, har ju världsrekordet i miljardärer, dollarmiljardärer. Och man kan säga att den ryska arbetaren eller bonden har ju betydligt mera rättigheter än vad hans motsvarighet i Kina har. Va? Så att på ett sätt har väl... Men det finns väldigt mycket att säga om den sociala utvecklingen.
Är det hög arbetslöshet? Och...
Nej, det är mycket lägre arbetslöshet i Ryssland än i Sverige. Va? Så vi behöver inte tycka synd om ryssarna. Nej. Längre ur den synpunkten.
Det är ju sånt här som skulle behöva belysas. Vad handlar den ryska ekonomin om? Hur har man det på arbetsplatsen? Och så där? Och det när man far genom landet så ser det ju inte visset ut längre. Nej. Som det gjorde.
Nej, för vi får ju mest se bara av de här som haffas av några som poliser vad de nu heter och ställs inför rätta.
Du säger ju mer om svenska.
Ja, men det är
alltså
ju
den propaganda vi sköljs över med som gör att vi inte ens står emot den. Vi förstår inte. Vi tror att detta är den sanna Rysslandsbilden. Ja. Det är väl nästan det värsta. Och att public service deltar i den kampanjen är ju nästan en skandal av enorma mått.
Sen får jag säga som skjuta in en liten sak som gammal vänsterman då så tycker förväntar man sig att i och med att kapitalismen har införts så ska ju liksom helvetet öppnas, helvetets gap ska öppnas och alla ska trilla ner där, men det har ju inte riktigt infriats och det har ju gett mig anledning att fundera väldigt mycket på de här sakerna. Vad är det som gör att det inte blir så jävligt? Och då kommer man in på kulturens roll. Alltså strukturer i samhället, organisationer och sådana saker som betyder så oerhört mycket mer än vad vi i vår förenklade marxism föreställde oss. Va? Vi kan ta exempelvis på kulturområdet så har ju ryssarna under sovjettiden hade fantastiska kulturtidskrifter. Kom en gång i månaden. Och det fanns liksom 30 tjocka litterära tidskrifter att välja på. Och kostade ingenting. Jag hade ju väntat mig att de skulle gå under allihopa, va? Men jag kan konstatera att de allra flesta finns kvar. Och är oerhört intressanta.
Men inte gratis längre.
Nej, de är inte gratis. Okej, en del ligger, finns bara tillgängliga på nätet. Gud vet hur de finansieras. Jag sätter frågetecken för allt det, men de lever. De finns kvar. Och kommer du till en liten rysk provinsstad, eller det du tror som fördomsfull svensk är en liten rysk provinsstad, så kan du ge dig den på att det finns en mycket aktiv teaterensemble som spelar där. Och att du har fungerande stadsbibliotek, mycket modernt. Bostadsområdets bibliotek i många fall. Att ungdomen studerar, man tar, numera så är det inte 100% av ryssarna som tar motsvarande masterutbildning, utan det är 110%. Och hur går det till då? Ja, hur går det till?
Det där verkar ju också vara vad jag anhör.
Ja, men det är faktiskt möjligt, vet du. Om du tar, vi säger, du har de här årskullarna då som går in på högskola, va? Så tar du 100% av dem, men så tar du även procent av de gamla årskullarna. Ja. Så att det fantastiska är att under den här mörka perioden så har det ändå skett en i det tysta en utbildningsexplosion. Den har naturligtvis skapat problem i andra änden, för att ingen vill längre jobba med jordbruket. Nej, till exempel. Ingen vill bo på de före detta kolchoserna som nu alla är aktiebolag naturligtvis.
Men alltså, skämtar du eller mer allvar att 100% av en årskull tar en masterexamen?
Ja.
Du skämtar?
Nej.
Men är det gratis? Ja, eller ja, undervisningen
det, gratis? Det är blandat. Det finns alltså, om du är väldigt duktig, kommer du in på en gratis utbildning, va? Är du inte så duktig, då får du betala för
det. Jag tänker, du säger det att det är en stor klasskillnad, stor inkomstskillnad, och det finns ju fattiga. Har de råd att låta sina barn gå på skolan?
De fattigas barn måste vara väldigt duktiga.
Ja, men om de inte är det?
Ja, då är det väl andra saker som gäller, att de får skaffa sig jobb och sådär.
Ja, och då kan inte, då blir det alltså en procent som inte tar masters.
Ja, det blir det. Men det är alltså otroliga siffror, och de ligger helt i nivå. Jag skulle nog säga att det ligger över den allmänna europeiska nivån när det gäller högskoleutbildning. Ja.
För jag tänker, om man återigen jämför med USA, så är det ju så att där kostar det ju. Och där är det ju väldigt många som inte kan gå. Och de måste ju spara oerhört mycket för att ha råd att få sina barn att gå på högre studier.
Jo, tyvärr har man ju släppt den allmänt fria utbildningen. Det där är ju Sverige ett föredöme fortfarande. Va? Men det är ändå inte, har inte varit så katastrofala konsekvenser som man kunde befara.
Har de försäkringssystem och fackföreningar och sådana här skydd, så att säga?
Ja, de har fackföreningar. Det har ju varit mycket fackliga aktiviteter i bilindustrin i Leningradområdet. Exempelvis där alla de stora bilbolagen, Ford och Chevrolet och så vidare, har sina filialer. Monteringsband, va? Mm-hmm. Det har varit mycket fackliga. Och intressant utveckling är att guvernören i Petrozavodsk, som ligger i Karelen då, lite norr om Leningrad där då, var en kvinna, en ung, snygg fackföreningsaktivist som vades med fina siffror till guvernör mot Kremls representanter och alla andra konkurrenter. Och även den här Alex Shane, han tillhör oppositionen, men han är fackföreningsman. Han blev väl, ja, jag tror också att han vann sin valkrets nu. De hade ju val, en allmän valdag då, många olika lokalval och regionalval samlades nu i 8 september.
Jag måste be dig backa tillbaka till de här 110% och förklara dem.
Ja.
Jag är lite för intresserad.
Ja, alltså det gäller ju allting som jag säger, att man måste dubbelkolla det, va? Men alltså, jag fick informationer och jag publicerade dem i ryska posten om att det hade varit en väldig ökning, markant ökning av högskoleutbildning i Ryssland. Och det var faktiskt så att man, när det gällde vissa årskullar, vissa år så hade man mer än, alltså om man räknar antalet som genomgick en masterutbildning i förhållande till de aktuella årskullarna, så var det alltså över 100% beroende på att man fångade upp även grupper som hade missat sin utbildning tidigare. Men det innebär alltså att normen i Ryssland har under den här perioden blivit att man inte bara tar akademisk grundexamen utan man tar ett snäpp till, va?
Men kan det ha med arbetsförhållandena att göra? Man har inget alternativ till det, utom att skaffa sig en högre utbildning.
Alltså jag tror att förklaringarna är många, men en förklaring är ju det att nästan all industri har ju lagts ner eller står stilla, va? Så att normalt söker ju industrin upp väldigt mycket av arbetskraften. Mm. Och nu har man då insett att ska man kunna överleva på arbetsmarknaden framöver måste man skaffa sig mycket mer kvalifikationer. Och då har alla rusat till högskolorna och tagit olika. Sen när de då ska ut och jobba så är det klart att då jobbar ju filosofiedoktorer i snabbköpen och som fastighetsmäklare och ditten och datten. Men det är ju likadant hos oss. Jag menar, den största koncentrationen av filosofidoktorer, det är ju i Stockholm, är ju postterminalen i Tomteboda. Va? Vi anser att utbildning har ett egenvärde även om man inte får jobb i exakt den utbildning man har genomgått eller exakt efter sina kvalifikationer, så tycker vi att det har ett egenvärde. Va? För att om jag är välutbildad så kan jag antagligen bättre förstå varför jag är arbetslös än om jag är outbildad.
Sen är det ju så att utbildning har ju hög status i Ryssland sedan Sovjetunionen. Mm. Alltså, det var ju en av de stora framgångarna med revolutionen, det var ju utbildningen. Mm. Och det var ju liksom all upplysning på att alla skulle utbildas. Och man tog ju vem som helst till lärare, liksom man fick lära bara man kunde lite mer, så fick man lära nästa generation lärare. Och liksom hela det har ju varit många bekymmer på vägen, men just utbildningen har man ju lyckats med. Och det har ju suttit sen, att det är ju väldigt mycket elitsatsningar i utbildningen.
Får jag hänga på det här, för jag får inte in det i huvudet fortfarande. När du säger den här procentsiffran, menar du då av de som har börjat på högskola så kommer 100% att ta? Eller menar du hela årskullen som går in?
Alltså
sådana går på KTH.
Ja.
Där är det, alltså av de som startar utbildningen på KTH så är det mindre än 20% som fullföljer till masternivå.
Mm. Mm.
Och det är ett problem för skolan där, för idag är man ju som svensk student en penningpåse för skolan.
Mm.
Mm. Det är 20% av de som startar. Mm. Och då är det inte ens 100% av en årskull som har börjat.
Nej, nej.
Så att jag får inte ihop ekvationen. För att om du tar en hel population, alltså i Sverige ungefär 100 000 individer.
Mm.
Har de kapaciteten här uppe att klara av de akademiska studierna? Nej. Ska man få 100% och gå igenom det här, då får man ju ha lågstadieprov.
Mm. Är det din siffra?
Jag refererar den statistik som kom i ryska medier. Men för den som är specialintresserad kan man gå tillbaka i ryska posten och hitta de här siffrorna. Och så kan man se, det var ingen spekulation. Det byggde på någon rapport från ryska statistiska centralbyrån. Jag skulle vilja säga så här, att det är nog ganska klart att den allmänna utbildningsnivån faktiskt är högre i Ryssland än i Sverige. Det är en sanning som ni får svälja, va? Och det har att göra med vad Jan säger också, att det här är någonting som sitter i den ryska kulturen, alltså som är utvecklat under en lång period, va? Jag menar, när vi säger Putins döttrar till exempel, de jobbar inte på hårfrisering, utan de är naturligtvis, den ena är ju då doktor i japanska och den andra är, jag vet inte, har någon liknande utbildning, va. Men detta är, så här ser det ut, va. Det är inte, han är ju egentligen en vanlig kille och ett vanligt äktenskap som är mer uppbrutet, men i alla fall. Det är så att ryssarna är väldigt högt utbildade och det har skett en radikal höjning av ribban så att säga under de här 20 åren i det tysta, va? Fast väldigt många saker egentligen talar emot det. Till exempel att man har infört avgifter och såna där saker. Och
hur är det med strejker i Ryssland?
Ja, det förekommer strejker. Och per, om vi säger per invånare, säkert mer än i Sverige. Det är jag rätt övertygad om. Det har varit stora såna här vilda strejker, kan man säga, va? Det är väl i situationen när man inte frågar efter vad som står i lagboken, utan man är helt enkelt i desperata lägen, så tar man till strejkvapnet. Men det var, jag tror att det har varit i år i bilindustrin i Leningrad exempelvis. Men det förs mycket noggrann statistik över strejkerna, för det vill även de styrande vill veta hur det står till på golvet. Men fackföreningsrörelsen är ju, den har ju genomgått en ganska stor omvandling, på gott och ont kan man väl säga, därför att det finns ingen, den enhetlighet som fanns tidigare, att alla var med i samma LO så att säga, den har ju gått till spillo, så att nu finns det ju då flera olika, ja men flera olika LO om man säger så. Det finns FNPR som är då fria fackföreningarnas landsorganisation, och så finns det då ännu mer radikala fackföreningar som inte tillhör FNPR och så vidare. Så att en viss splittring är väl. Och sen är det att den gamla fackföreningsrörelsen var ju väldigt mycket uppbyggd kring förmåner på arbetsplatsen. Att det var semesterhem och såna här saker som administrerades av fackföreningar. Mycket av det är borta, va? Man har sålt ut och skrotat och sådär. Så att de fackföreningar som växer upp nu, påminner mer om så våra fackföreningar på under 1900-talets första hälft kanske.
Hur går det ihop för sen familjerna så här, eller ungdomar? Finns det bostäder och sådana grejer som vi har väldiga problem med?
Ja, alltså, det som har räddat situationen har ju varit en krympande befolkning, så att bostadsbristen har blivit mindre akut av det skälet. Men å andra sidan så är ju storstadsområdena, det är ett hårt tryck, va? På Stormoskva har ju vuxit enormt.
Kommer de från landsbygden nu som här?
Kommer från landsbygden och kommer från andra sovjetrepubliker. Va? Så att Moskva har ju en befolkning på 15 miljoner idag.
Hur är hela så?
148 miljoner.
Sjukförsäkring och sånt, har de något sånt system?
Ja, de har sjukförsäkring.
Det finns alltså jättemycket att ta reda på och skriva om.
Ja, visst.
Det skrivs ingenting om sånt.
Det skrivs inte om sånt. Det är liksom man hittar någon detalj att skjuta in sig på. Ungefär som det med föräldralösa barn. Som är ett stort problem där, och så blir det väldigt storm när inte några får åka till USA, fast det bara rör en problem, 1% eller 1 promille av alla berörda barn. Alltså det stora problemet är ju de andra barnen.
Ja, visst.
Och det finns så mycket, och det här är ju någonting som är gammalt, ända sedan inbördeskriget har ju kommit.
Jo, men det är precis som Jan säger, varje sån här fråga i sig ett mikrokosmos. Alltså de barnen till exempel, då har man försökt reformera det här, för man har ju haft problem under hela sovjettiden och nu med föräldralösa barn, så kallade gatubarn också. Och då har man, och så har man dessa barnhem, eländiga barnhem, va, som aldrig har varit någon hemvist för särskilt mycket glädje och lycka för barnen. Men nu har man då beslutat att istället satsa på familjehem. Va. Att barnen, de barn som är utan omsorg, att de ska placeras i familjer. Och de här mottagande familjerna, de ska få en rejäl ersättning, så att de inte har anledning att behandla barnen dåligt, va? Svältföda dem. Och det här har i vissa regioner har man nu eliminerat fenomenet. Egentligen kallar de det inte föräldralösa barn, utan barn utan omsorg. Så att man har fått ut dem i fungerande familjehem. Så att det sker saker på det sociala området också, som vi skrapar på ytan hela tiden. Va? För att vi vet för lite, och det är för få som systematiskt syssla med Ryssland och undersöker olika saker.
I skolan har de andra språk speciellt, jag menar ryskan, så vi har olika andra språk. Har de också?
Ja, det har de.
Vad blir det för språk de då?
Ja, det är ju engelska, tyska och franska.
Ja, det är de.
Ja, det är ungefär samma. Det är klart att
kinesiska är ju rätt populärt.
Ja. Ja, ryssarna har ju alltid haft en stark orientalistisk skola. Va? Det är många som kan japanska och många som kan kinesiska. Och Putins dotter är gift med en sydkorean, så hon lär väl kunna sydkoreanska också.
Föräldraledigheter och sådana grejer?
Ja, det har de faktiskt. Och de har fått sån där moderskapspenning som då är... Alltså det är en progressiv skala, som du skaffar två barn så blir det inte bara dubbla beloppet, utan det blir ytterligare någon gratifikation, och tre barn ännu mer, va? Och det är reella pengar, alltså där kan man säga att det har skett rätt positiv förändring.
Det är mycket man inte vet någonting.
Barnadödligheten är nere i allmän europeisk nivå.
Ah.
Nej, men berättar man för folk att Ryssland är ett demokratiskt samhälle som har oerhört mycket mera pluralism än vad vi har. Jag menar, vad har vi? Vi har DN, Svenska Dagblad. Om jag passerar en tunnelbanestation i Moskva, då har jag åtminstone 8, 10 eller jag vet inte, 20 dagstidningar att välja på. Va? Och som faktiskt har olika tendens och belyser olika saker. Så kan man klaga på att rysk journalistik inte är så utvecklad. Att de är fortfarande inte så vana att undersöka olika saker, gå till botten med dem, utan det är lite på ytan. Va? Men det kommer.
Vad skulle du säga om valresultaten då? Alltså i svensk media får man ju intrycket det är bara valfusk.
Ja, nej, alltså nu det här senaste valet, det var ju, då fanns det alltså en sån här medborgarkommission som skulle kolla valet. Och de gick in i ett slumpmässigt antal utvalda vallokaler, så gick de in och handräknade röster som var maskinräknade. Och det slog fel i 0 fall. Och i de man kollade. Och det var alltså en kille som heter, han som basar för de där kontrollanterna. Han heter Venediktov, för han är chef för Echo Moskva-ekot, som är en stor oppositionell radiostation. Alltså den ägs av Gazprom, men den är oppositionell till sin inriktning. Och han har varit en av Putins hårdaste kritiker. Men han sa att i det här valet så har det gått schysst till.
Menar du då presidentvalet eller borgmästarvalet?
Nej, jag menar borgmästarvalet. Presidentvalet, det tvistar man ju om, men
det största valfusket var väl när Jeltsin valde, så att kommunistpartiet skulle ha gått mycket igen.
Ja, ja.
Men det var inte väst så intresserad av.
Nej, nej, det satsades väldigt mycket pengar i det valet på att ställa till rätta. Nej, men jag har själv suttit med en man som då jobbade på Gorbatjovfonden som undersökte det valet, och han visade mig sådana här stora datalakan där varenda vallokal i hela Ryssland fanns. Och då kunde man se liksom att i någon region av Sibirien så röstade 20% för Jeltsin, utom i de här lokalerna där var det 80-90%. Man kunde se av geografiska mönster, så kunde man väldigt tydligt se att någon hade varit in och fifflat. Man kan säga att det var på den tiden gick det. Nu går det inte längre. Det går inte att fiffla, för att nu finns det, medborgarna är mycket mera på hugget, och de har olika grupper som undersöker och håller koll på vallokalerna, och det görs opinionsmätningar. Kreti och Pleti gör opinionsmätningar så att man vet i förväg hur många som... Nu gjordes det opinionsmätningar på borgmästarvalen, men där missade man på 10% när det gällde Navalny. De kom fram till att 17% skulle rösta på honom, men det blev 27. Men det beror på ett enkelt räknefel, att man hade satt valdeltagandet alldeles för högt. Man räknade med 50% valdeltagande och det blev 30%. Och Navalnys elektorat är mycket mer aktivt än den sittande borgmästaren, så att han fick nästan alla sina till vallokalerna, och då kom han upp i 27%, fastän det var i förhållande till hela befolkningen var lågan på 10%.
Ja, vi hörde en ny halvtimme med den eminente Rysslandskännaren Stefan Lindgren, utgivare av veckobulletinen Ryska Posten. Och det var en halvtimme från Tyresö, Ulands och Fredsföreningsradio Tuff.